Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Grattis, Krull och kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna gratis.
Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kär vän till mig. Jag ska medverka i hans podd.
Krull och kriminell.
Ja. Den 13:e på
13 november på Royal Park Frösundavik.
Fjortonde kapitlet. Mina händer var svettiga och jag kände hur den tunga telefonluren nästan halkade ur handen på mig när jag lyfte den för att slå numret till Marianne. Hjärtat dunkade så hårt att det kändes som om det skulle spränga sig ut ur bröstkorgen, ungefär som monstret i filmen Alien. Samtidigt var jag helt apatisk. Jag klarade inte av mer nu. Jag ville inte. Låt mig vara, ropade det inom mig. Tyngden på mina axlar gjorde att jag knappt kunde stå rakt. Vad skulle hända med vår nya lägenhet på Donsögatan? Vi hade bott så kort tid i Göteborg, men skulle vi redan nu behöva flytta igen? Jag var tvungen att ta djävulen vid hornen och slå numret. Hej Marianne, det är Magdalena. Du ville att jag skulle ringa. Vad är det som har hänt? Det lilla monstret under min polotröja var i full färd med att bryta sig ut och gjorde det omöjligt för mig att andas. Jag kunde riktigt känna hur det åt sig genom bröstet på mig. Jag kippade efter luft. Ville jag verkligen veta? Orkade jag höra? Marianne svarade med spänd röst. Det är jäkligt allvarligt nu, Magdalena. Så det är viktigt att du lyssnar på mig. Jag var helt tyst. Jag lyssnade men intalade mig själv att jag bara drömde. Det här är en dröm. En mardröm, Magdalena, tänkte jag. Och nöp mig i armen. Men inget hände. Jag stod som förlamad. Magdalena, det ligger ett kontrakt på dig i den undre världen. Vi vet att det först gått ut till MC-gäng runt om i Sverige. Men vi tror att det också gått vidare till andra kriminella grupper. Du är i fara. I verklig fara. Du går inte säker någonstans nu. Har du pratat med någon? Jag måste få veta, Magdalena. De här personerna leker man inte med. Finns det någon som vet var du befinner dig? Jag svalde och försökte tänka. Men min hjärna hade slutat att fungera. Den hade helt gått i baklås och jag fick inte fram ett ljud. Magdalena, det är inte bara du som är i fara nu, fortsatte Marianne. De är ute efter din syster Hanna också. Den som kastar syra på henne och knivskär henne i ansiktet får 10 000 och en k-pist. Och den som dödar dig får 50 000 plus vapen. Så du är i stor fara. Jag hoppas att du nu förstår varför jag frågar dig vilka som vet var du finns. Jag kunde inte svara Marianne. För jag var inte närvarande längre. Jag befann mig i ett chocktillstånd. Polisen hade varit hemma hos min syster och höll henne under strikt uppsikt. Hon hade fått ett larmpaket och via det hade hon direkt kontakt med både larmcentralen och polisen. Marianne skulle göra sitt bästa, men det hade nu blivit nödvändigt att koppla in Göteborgspolisen. Det var inte längre Stockholmspolisen som hade ansvar för mig. Jag var tvungen att få skydd på plats. Chocken ville inte släppa sitt grepp om mig. Ingenting kunde hjälpa mig ur det tillståndet. Jag bara satt på sängen och vaggade apatiskt fram och tillbaka med armarna i ett fast grepp om Ville. Jag hade haft sporadisk kontakt med Marcus under de veckor som gått sedan vi lämnat Stockholm. Vi skrev brev till varandra och talades vid på telefon. Gunnar visste var jag gömde mig, men ingen annan. Den natten kunde jag inte sova. Jag vågade inte blunda. Men trots att jag höll mig vaken steg spöken fram i hörnen. Jag tyckte mig höra röster utanför fönstret och ljudet av Harley Davidson-motorcyklar som dundrade förbi med långhåriga och farliga bikers på. Trots att jag tvingade mig själv att hålla ögonen öppna kunde jag se Jorma stå i ett av de mörka hörnen av mitt rum och hånle och dra halsbloss på en cigarett. När röken försvann ner i hans lungor förvandlades hans ögon till eldklot och hans händer täcktes av blod. Jag kröp ihop i sängen och tryckte mig mot väggen och försökte gömma ansiktet i händerna. Men han bara växte och växte tills han såg ut att kunna brista. Ådrorna på halsen och hans bara överkropp stod ut och förvandlades plötsligt till hundratals giftiga ormar som ringlade sig ner för hans armar och ben med spelande tungor och ondskefullt gula ögon. De förflyttade sig mycket snabbt över golvet och upp i min säng och bet sig fast i mig. De borrade in sina tänder i all bar hud de kom åt och jag skrek. Men upptäckte att mitt skrik överröstades av Jormas skratt. Jag skrek igen och igen och vaknade. Jag fann mig själv svettig och skälvande vid fotändan av sängen. Där jag låg i något slags fosterställning. Ville stod upp i sin spjälsäng och grät förtvivlat. Jag visste inte om jag var vaken eller drömde. Jag gnuggade mig i ögonen, strök bort de svettiga hårtestarna från pannan och lyfte upp min gråtande son, som desperat sträckte sina små knubbiga armar mot mig i mörkret. Var inte rädd, sa jag lugnande. Mamma är här. Så jag älsklingen, mamma är här. Mamma drömde bara en dum dröm. Shh, shh. Jag vaggade lille Ville till söms, la honom bredvid mig i sängen och låg tätt in till hans sköra kropp. Jag älskade honom så oerhört mycket. När vi vaknade morgonen därpå kändes det som om jag hade åldrats 20 år på bara några få timmar. Min hy var alldeles blek och jag hade under natten fått röda utslag i armvecken och på halsen. Det kliade så att jag fick lust att leta fram stålull att gnugga skinnet med för att på så sätt få slut på klådan. Jag kunde inte längre glädja mig åt vår nya lägenhet. Ingenting kändes viktigt. Ville var lite orolig och gnällig, för han märkte att vi inte följde våra vanliga rutiner den här morgonen. Rutiner som bestod i att vi åt frukost, lekte med bilar, tvättade oss och klädde på oss för att sen strosa ner till kajen och mata fiskmåsarna. Istället satt vi nu båda två i den solkiga soffan i tv-rummet och väntade på att polisen skulle komma. Jag pillade frenetiskt på den fransiga kanten på duken som låg på soffbordet. Det var ett sätt att försöka få tiden att gå och hålla händerna upptagna så att jag inte bet sönder mina naglar ännu mer. Det var Göteborgspolisens egen expert på brott mot kvinnor som kom för att träffa oss. Kvinnorna på jourhemmet hade redan skvallrat om honom. Han hette Billy och var en medelålders man som hade flyttats från en högre post inom kåren till en uppgift som rörde något han kände helhjärtat för och tyckte var viktigare än pappersarbete, nämligen kvinnor. Billy var den polis som hade direktkontakt med utsatta kvinnor. Han var anställd på heltid för att ta hand om alla de komplikationer som kunde uppstå i krissituationer. Han var lagens högra hand och samhällets sändebud. Göteborgspolisen behövde mer information om vår nuvarande situation än vad Marianne i all hast kunnat ge dem på telefon. De ville själva bilda sig en uppfattning om det hot som vilade över oss. Jourtanterna kom nu in i tv-rummet och talade om för mig att Billy hade anlänt. Man hade som regel att inte låta män vistas i samma lokaler som de boende på jourhemmet eftersom man ville att de kvinnor som gömde sig undan män skulle känna att de hade en frizon där. Så jag reste mig ur soffan och frågade en av mina rumskamrater, Andrea, som stod i köket och lagade mat med sin lilla dotter, om hon kunde hålla ett öga på Ville medan jag gick iväg en stund. Vi hade mötet inne på kontoret. Billy hade arbetat med över 400 fall av kvinnomisshandel och på en utpräglad och charmig göteborgska sa han en smula sarkastiskt att han var den som gjorde det som ingen annan inom kåren tyckte var viktigt, men som ju var alldeles förbaskat viktigt. Vi gick igenom de olika alternativ som fanns. Det vore alldeles för riskabelt att flytta mig, så jag var tvungen att hålla mig inomhus och undvika dörröppningar och fönster. Ifall jag av någon anledning behövde lämna huset måste jag göra det tillsammans med honom eller under någon annans beskydd. Vi skulle ta kontakt direkt med varandra om något hände och jag kunde nå honom dygnet runt på hans mobiltelefon. Det kändes skönt för mig att ha en ny Marianne vid min sida. Jag var i desperat behov av att få känna att någon tog hand om och värnade om mig. Jag lyckades nå Marianne under dagen och hon talade om för mig att de försökte fastställa vilka hoten mot mig var och genom sina egna informatörer ta reda på hur mycket information det fanns om mig i den undre världen. Ifall man där visste var jag befann mig eller om det fanns något som kunde leda dem till mitt gömställe. Jag kände ett överväldigande stort behov av att få tala med någon som jag verkligen kände och litade på. Jag behövde få lite uppmuntran och höra att allt skulle ordna sig. Jag visste att jag i det läge jag befann mig absolut inte fick göra det jag nu var på väg att göra. Men jag var tvungen. Jag tänkte ringa till min mamma. Jag visste att jag skulle få tag på henne i kyrkan. Ifall man avlyssnade hennes hemtelefon så var det garanterat omöjligt att göra detsamma på hennes arbetsplats med alla inkommande linjer. Jag var nu åter den lilla flickan från Gustavsvägen. Jag orkade inte längre vara vuxen och modig. Inte den starka mamma som klarade allt. Jag hade förvandlats till en kärlekstörstande 10-åring som bara ville få krypa upp i sin mammas knä och gråta lite och bli tröstad och få höra att jag var dyrbar, speciell och högt älskad. Jag ville ha närheten, bekräftelsen och kramarna som jag saknat och längtat efter i så många år. Hej mamma, hann jag säga innan det bara brast för mig. Jag kunde inte hejda tårarna. Jag hulkade och grät om vartannat. Mamma, jag älskar dig så. Jag har längtat efter att få höra din röst. Jag har aldrig känt mig så här ensam. Jag orkar inte längre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Min mamma talade lugnt till mig. Hon sa de ord och de meningar som jag saknat och längtat efter att få höra. Hon berättade hur mycket hon älskade mig. Hon sa att när mitt hjärta var brustet så var hennes i tusen bitar. Och när mina ögon fylldes av tårar så hade hennes tårar redan bildat ett helt hav. Vi pratade om allt och hon lyssnade och vi grät tillsammans. Min mamma svor på att jag inte skulle behöva känna mig ensam längre. Ifall vi nu skulle leva så skulle vi leva tillsammans. Och om vi skulle dö så skulle vi dö som en familj. Vi hade gjort allt som man sagt till oss att göra. Vi hade lytt myndigheterna och försökt gå den smala väg som polisen pekat ut åt oss. Men skyltarna vid vägkorsningarna var otydliga och de enda som verkligen helhjärtat hade hjälpt oss med riktningen och tagit oss på allvar var Billy, Marianne och de jourkvinnor som kämpat ideellt för oss med händerna bundna bakom ryggen. Var fanns det verklig hjälp att få i Social-Sverige, i våra lagar? Var fanns rättvisan? Och var fanns det uppbackning för sådana som Marianne som vägrade att följa strömmen? Vem ville ta fullt ansvar för den lille pojke och den unga kvinna som bara önskade att få vara en del av ett Sverige som hade lovat att ta hand om sina medborgare och vara ett föredöme i kampen mot orättvisor och kvinnovåld? Allt vi ville var att få känna att de där stora orden inte bara var tomma löften från politiker i syfte att vinna röster. Med facit i hand kan jag säga att om jag inte hade haft min familj och mina vänner så skulle jag idag vara, om inte fysiskt, så i alla fall psykiskt död. Visst kan man vara stark, och jag kan verkligen vara stark som tusen oxar. Men även den starkaste måste ibland få vila för att orka bära bördan hela den långa vägen från skymning till gryning. Det sista min mamma sa till mig var att vi har bara en kort stund. Ett ögonblick här på jorden. Och måste därför leva som om varje dag var den sista. Vi måste tillsammans trotsa det som kommer emot oss och stå upp emot de lejon och tigrar som törstar efter vårt blod. Jag kände hur lugnet sakta sänkte sig över mig. Min mamma hade under sina år som predikant rest runt i världens alla bortglömda hörn och då mött många olika människor som delade hennes visioner. Så därför trodde hon sig nu kunna finna någon som vågade offra allt för hennes dotters skull. Vi skulle handla utan polisens hjälp och än en gång ge oss i kast med en omöjlig uppgift. Allt gick nu fort. Min mamma hittade en familj i utkanten av Göteborg som vi kunde gömma oss hos tills vi visste närmare vad som skulle hända med oss. Hon skulle också försöka ta ett finakslån så att jag kunde betala de två första hyrorna för lägenheten på Donsögatan i förskott. Jag hoppades ju att allt skulle lugna ner sig så att jag kunde stanna i Göteborg. Jag visste hur dåligt ställt mina föräldrar hade det. Att de knappt kunde betala sina egna räkningar. Så när min mamma tog ett akut lån med skyhög ränta innebar det nästan personlig konkurs för dem bägge. Än så länge hade Marianne inte fått in några uppgifter om att det cirkulerade information om mig i den undre världen. Så förhoppningsvis var jag fortfarande gömd. Att flytta mig ut ur stan nu vore vansinnigt. Ifall jag lyckades hålla mig dold fanns möjligheten att jag kunde stanna kvar i Göteborg, vilket vore det bästa alternativet för mig och Ville. Billy tyckte att det var en god idé att låta mig bo hos familjen Nordström, för om det fanns ett pris på mitt huvud så var jourhemmet ingen bra plats att gömma sig på. Ingen skulle få för sig att leta efter mig i ett radhusområde. Familjen Nordström bestod av mamma Anita, som var en robust, ensamstående och tuff kvinna i 50-årsåldern, och hennes 14-åriga dotter Anna samt två katter. Anita var självständig och rak och inte den som man försökte sätta sig på i första taget. Hon var ordförande för den svenska delen av den kristna kvinnoorganisationen Aglow och hade träffat min mamma under en av sina utlandsresor. Hon hade två utflyttade söner, Andreas och David, som var riktiga helyllekillar och som båda jobbade på Volvo och tillbringade sin lediga tid i kyrkan. Ännu en gång stod jag och plockade ner brev och bilder från väggarna. Jag log för mig själv och tänkte att jag hädanefter inte skulle hänga in mina och Willes kläder i några garderober. Det bästa vore att i fortsättningen ha dem ihopvikta i våra resväskor. Vi väntade inne på jourhemmets kontor. Billy skulle komma och plocka upp oss strax före lunch. Jag var nervös och hade ångest över att behöva gå ut på öppen gata. Det skulle få mig att känna mig utlämnad, att sitta i baksätet på en civil bil och åka genom Göteborg. Tankar som egentligen aldrig helt lämnat mig började spöka igen. Tänk om någon väntade på mig på andra sidan gatan och följde efter oss till min nya destination och väntade tills det blev kväll för att när polisen inte längre fanns i närheten bryta sig in i radhuset och föra bort mig med våld. Eller ännu värre, preja oss av vägen och skjuta på oss med automatvapen och låta mig dö mitt framför ögonen på Ville. Klockan slog 12 i samma stund som dörrklockan ringde. Det måste vara Billy. Mona försäkrade sig om att det var han och att han kom ensam. Han hälsade lite tankspritt på oss och sa att det var bäst att vi inte spillde någon tid utan satte fart och åkte genast. Billy stoppade in våra ägodelar i skuffen på den mörkblå Volvo-kombin och smällde igen bakluckan. Sen småsprang han upp för gatan i jakt på allt som kunde verka misstänkt, såsom underliga typer i parkerade bilar. Jag såg hur hans blick svepte över de fönster som vette mot gatan. Han vinkade hetsigt ut oss till bilen och jag såg tydligt att han var nervös. Hans hy var blek och hans panna täckt av små svettpärlor. Jag vinkade vemodigt till Mona och ropade, tack, vi syns nog snart igen. Billy smällde igen dörren efter mig och rusade runt bilen. Det var som om hans fötter knappt rörde marken. Han kastade sig in bakom ratten och i nästa sekund lämnade vi kvinnojouren Cassandra med en rivstart. Vi åkte i rasande fart längs spårvagnsspåret och nere vid Masthuggstorget gjorde Billy en tvärsväng i värsta James Bond-stil och drog i handbromsen i 50 km i timmen. Det tjöt om däcken och lukten av bränt gummi kändes in i bilen. Han körde upp för en liten bakgata som var enkelriktad för att kunna gena ner mot Hagaparken. Så sänkte han farten och andades ljudligt ut och stannade försiktigt bilen. Vi är inte skuggade. Lilla tur det, sa han med en suck. Om jag ska vara ärlig så var jag i den stunden mer orolig för att vi hade fått en massa polisbilar efter oss. Poliser som tog Billy för en galen biltjuv och inte förstod att han var en kollega ute på farligt uppdrag. Jag började sakta inse att jag med denna min alldeles egna livvaktig James Bond-tappning vid min sida inte behövde känna mig rädd. För han tog verkligen sitt jobb på djupaste allvar och skulle göra allt för att skydda mig. Jag hölls gömd hos Anita och hennes familj fram till mitten på december. Anita tog hand om mig som om jag varit hennes egen dotter. Och hon var som en mormor för lille Ville. Han älskade henne och njöt av varje sekund som han fick tillbringa i hennes kärleksfulla hem. Anita lärde Ville att äta mannagrynsgröt utan att bränna sig om läpparna. Man hade rikligt med mjölk och började försiktigt i kanten av grötklicken och åt sig inåt. Ville väntade otåligt på att Andreas och David skulle komma på besök så att de kunde brottas i sängen och ha kuddkrig eller rulla köttbullar. Det här var den mest rogivande tid jag haft på många år. Hotet som vilade över våra huvuden som en hängsnara kändes overkligt långt borta. Jag hade daglig kontakt med Billy, Marianne, Marcus och min mamma. Marianne hade tvingats byta både hemtelefonnummer och mobilnummer. Hennes familj hade vid åtskilliga tillfällen fått ta emot hotfulla telefonsamtal nattetid. Marcus klarade sig själv och jag var inte rädd för att någon skulle kunna spåra mig genom honom. Han hjälpte mig att gå bakvägen, för han hade många kontakter inom polisen, men också bland mindre städade individer. Stockholm var litet och bland kampsportsutövare och dörrvakter lärde man känna både goda och mindre goda människor. Sanningen började sakta komma fram och det gick rykten om den stackars tjejen som hade tvingats fly för sitt liv tillsammans med sin lille son. Jag tror att till och med de mest råbarkade busarna vid det här laget hade hört talas om mig och kanske kände en viss sympati för mig och vad jag hade fått gå igenom. Vem kunde väl vilja se mig död? Jag som bara var 40 kilo av skinn och ben och inte gjort något värre än att trotsa tyranni och vägra att bli misshandlad. Jag hoppades att det fanns folk där ute som, Även om de befann sig på fel sida av lagen hade så mycket civilkurage att de vågade stå upp för de svaga och utsatta och inte skulle smutsa ner sina händer med oskyldigt blod för 50 000 och några vapen. Vad som faktiskt gladde mig en smula var att det fanns mer engagemang för min sak och visades mig mer välvilja bland vissa av busarna än bland majoriteten av poliserna. Men som min älskade Marianne skulle ha sagt, man måste tro på lagen och på att godheten segrar. Man har inget i gråzonen att göra. Men hade det verkligen räckt hela vägen om jag nöjt mig med vad staten tillät Marianne att göra? Hade jag då verkligen levt idag? Jag vet inte hur det hade gått om det inte varit för den vackra asiatiska kvinna som bad sin finske make, den fruktade före detta MC-ledaren, att breda sina skyddande vingar över mig och Ville så att vi inte längre behövde gömma oss. Min tacksamhet är än idag stor när jag tänker på alla de som på olika sätt fanns där för mig och gjorde så att jag fick komma hem. Det var en solig tisdagsmorgon i december. Snön på radhustaken gnistrade och glimmade i alla regnbågens färger. Anita hade tänt ljusen i adventsljusstaken och lukten av torkad mossa och risgrynsgröt hade kunnat få vem som helst att bli nostalgisk. Vi satt alla tre runt bordet och småpratade om julen som närmade sig. Anita berättade med ett hjärtligt men skrockande skratt om vad som hänt när hon och Ville varit iväg och handlat dagen innan. Ville hade fått syn på ett par miniatyrskidor som han ville ha och envist pekat på, för att sen ligga i tårar och tandagnisslan på golvet i en hel evighet. Ville snappade upp vad vi pratade om och sa: "Mamma, mamma, lidor! Lidor! Lidor!" Vi började fnittra och jag sa till Ville, som började bli mer och mer röd i ansiktet av ilska: "Om du är riktigt, riktigt snällhjärtat så kanske tomten tittar en extra gång i sin verkstad för att se vad som kan finnas där till dig." Anita skrockade lite, lutade sig fram över bordet, log och viskade till mig att det nog inte skulle bli så svårt att köpa julklappar till lille Ville i år. Min julklapp var lägenheten. Tack vare Finax-lånet som mamma tagit och som satts in på Anitas konto hade vi kunnat betala min värd Aliresa 2 månadshyror i förskott samt ett extra tillägg för möbler och annat som ingick. Anita hade hämtat nycklarna åt mig drygt 2 veckor tidigare och kontraktet var giltigt från och med den 1 december. Men jag var alldeles för rädd för att våga lämna min nya familj. Bara tanken på att behöva gå och handla lite fick mig att rysa. Det skulle också installeras en del utrustning i min lägenhet. Det skulle finnas en knapp för paniklarm, en bärbar larmtelefon som var stor som en tegelsten, samt en liten dosa med direktlarm som jag skulle bära med mig om jag gick ner i källaren för att tvätta. Jag fick dessutom ett osynligt hemtelefonnummer. Det var så hemligt att inte ens Telias egen personal visste att det fanns. Det helt enkelt existerade inte och gick därför inte att spåra eller plocka upp på något annat sätt. Billy hade kämpat hårt för att garantera min och Willes säkerhet. Han berättade att jag var en av de få som fått tillstånd att ha ett osynligt telefonnummer. Så vitt han visste var det bara jag och han som vittnade mot Uppsala maffian som hade det. Den här bländande vackra tisdagsmorgonen, efter en grötfrukost full av skratt, skulle Billy komma och hämta mig. Han skulle ta mig till lägenheten för att gå igenom alla larm och diskutera den rättegång kring vårdnaden som skulle äga rum efter jul. Anita var ledig från sitt jobb och hade bestämt sig för att ge mig en barnledig dag. Hon skulle ta med sig Ville in till Göteborgs stora inomhus shoppingcenter, Femman, för att handla julklappar. Efter det skulle vi mötas på Gustav Adolfs torg, där Anita lite diskret skulle lämna över Ville till mig. Jag satte på mig den tjocka blonda peruken och såg mig i spegeln. Jag såg inte riktigt klok ut. Men peruken var dyr och Billy tyckte att den skulle användas. Visst hade han rätt. För det kändes verkligen som om jag klädde på mig en ny identitet när jag drog den systrarna Graf-aktiga kreationen över huvudet. Peruken var något jag kunde gömma mig bakom. Och det fick mig att känna mig tryggare när jag satte mig bredvid Billy i hans civila polisbil. Vi åkte upp till Donsögatan. Lägenheten där såg inte lika hemtrevlig och ombonad ut som jag mindes den. men med tiden skulle jag nog kunna sätta min prägel på den. Jag hade lyckats få socialkontoret i Majerna att betala min hyra. De gav mig också pengar som motsvarade existensminimum att leva på. Det kunde bara vara Billys förtjänst att den där otroligt sura socialtanten gick med på min ansökan om pengar. Men det var inget jag visste utan bara gissade mig till. Innan vi plockade upp Ville skulle vi svänga förbi socialkontoret för att ta reda på hur mycket jag blivit beviljad i starta nytt liv-bidrag. Billy stannade kvar i bilen medan jag rättade till min peruk och med snabba steg gick in i byggnaden. Vad är det du säger? Sa jag chockerad till socialtanten en stund senare. 3400 kronor är vad vi beviljar dig i startbidrag, upprepade hon barskt. Snälla du, sa jag med gråten i halsen. Du menar alltså att jag ska bygga upp en dräglig tillvaro och ett nytt liv för mig och min son med en så nätt liten summa som 3400 kronor. Vad tror du att jag får för de pengarna om jag åker till Ikea? Det är inte mitt problem, svarade tanten med en hård blick innan hon vände sig ner mot pappershögen på skrivbordet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.